Velkommen til 420. Yeah. I dag har vi en gjest med oss, Ulf Wåhlström, som har skapat partiet som vi gillar. Enhet, ja man, det är enhet för fan. Vi tar dem i år. Jag lovar att det går. Yes, du har tunat in på 420. Det är Barken som sänder som vanligt. Och idag ska vi tala med skaparen av enhet. Det är rätt fantastiskt att bli kallad skaparen av enhet, va, Ulf?
Ja.
Skaparen, välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Det heter 420 och 420, och vi sänder 16.20. Och vi sänder 100 minuter från nu. Och vi tänkte diskutera lite vad som vi känner för, helt enkelt. Och jag är ju nyfiken på massor med saker kring angående enhet förstås, och dess historia. Och eftersom jag har så taskigt närminne, så även om du har sagt något en gång, så är det bara att upprepa det igen. Du har säkert sagt allting du kommer säga många gånger.
Säkert.
Yes, för du har startat det här partiet länge sedan, eller hur?
Ja, det är 28 år sedan.
Oj. Det var inte igår.
Nej, det kan man lugnt säga.
Varför startade du det?
Ja, det berodde på att jag... dels så hade jag ett eget företag. Och jag upptäckte att villkoren för att driva eget företag inte var, som jag tyckte, korrekta. Och det ledde till att jag insåg att det måste gå att göra på ett annat sätt. Jag är mest fokuserad på den ekonomiska biten när jag började. Men det ledde också till att jag funderade allvarligt på vad som är meningen med våra liv. Om vi ska jobba och slita och gå i väggen. Och jag tänkte, what is it for? Och det ledde till att jag började fundera och studera vad vi människor är för någonting.
Och jag är jättenyfiken. Fick du några svar?
Ja, svar och svar.
Vad fick du för svar? Det är jättekul att prata personligt, för det här är ett personligt program. Det är helt okej att säga vad du kom fram till.
Ja, alltså jag kom ju fram, vad jag gjorde var ju att försöka informera mig själv genom det andra har skrivit om oss människor. Och så att jag ägnar ju faktiskt 3 års tid, heltid,
wow,
på att läsa om alla möjliga inriktningar om människor. Och jag frågar mig själv, vad ska jag komma fram till? Och jag fick det svaret att jag vill ha en röd tråd som håller.
Ja.
Men jag förstod också att den kan ifrågasättas och att den håller för mig.
Ja.
Så att jag kom fram till att människan eller samhället som sådan drivs, man kunde likna det med, inom en box. Och ingen vågar eller vill gå utanför den boxen. Och då får man ju den slutsatsen att bland annat politik då, drivs främst utav rädslor för det egna välbefinnandet och så vidare. Och det märks ju väldigt tydligt när det är val. Så fort valet är över så börjar man ju nästa period med att försöka behålla sin ställning. Alla vill ha makten. Så att jag kom fram till att det behövdes ett helt nytt sätt att tänka.
Wow.
Och det enklaste är väl att säga, från början så kom jag fram till att vi ska tänka med vår intuition. De intuitiva tankarna, det vi känner är rätt. Och utifrån det skulle vi då bedriva politik.
Mm. Ja, jag kan relatera till det där. För senast häromdagen tänkte jag att nu vill jag vara i mitt hjärta. Jag vill vara i min intuition. Och jag vill vara med i en valrörelse där jag får visa hjärtat. Och om inte det funkar, då vill jag inte vara i riksdagen.
Nej. Det var samma för mig.
Ja.
Och det ledde till att när jag väl hade dragit den röda tråden och sett problemen och som jag tycker sett lösningen också, då frågar jag mig, vad ska jag göra med det här? Det är inte så många människor som kan eller vill ägna 3 år heltid att studera då ideellt för sin egen del.
Mm.
Och jag kom fram till att det enda som är grundlagsskyddat är ju att bli ett politiskt parti.
Ja.
Jag trodde också att väldigt många i likhet med mig kände behovet av en förändring.
Mm.
Och därför så startade jag igen 1990 i april.
Och vilka var med dig då? Vilka känner du liksom stod vid din sida och trodde på det? För det är så kul, man tror på sig själv, det kan man göra, men det är först när andra tror på en som det på något sätt blir verkligt, känner jag oftast.
Jo, men det gick till så att jag kände ju en del människor som kan man säga var i den här uppvaknande branschen, om man får kalla det så.
Ja, jag vet ju vad du menar.
Ja.
Kan ju förklara kanske vad uppvaknande är. Inte alla som vet.
Nej, men uppvaknande är väl att människor kommer till insikt och tänker att de vill leva på ett annat sätt och vara på ett annat sätt mot varandra.
Mm.
Så att vi samlades ett 20-tal människor där jag presenterade mina tankar.
Wow.
Och ställde frågan, är det här någonting ni tror på?
Ja.
Och alla trodde på det.
Oh,
och
wow.
Det var den, kan man väl säga, 6 april 1990. Och i och med det då så...
Det var födelsen.
Då gick jag vidare.
Oh,
ja, precis. Så att på den vägen är det.
Mm. Yes, jag tänkte jag ska spela en låt som handlar om, den heter Befriade, den handlar om att tillsammans kan vi lyckas.
Ja.
Låten spelades in i en gammal studio som jag hade, som heter Musikfors, och det kan väl vara sisådär 3 år sedan eller någonting. Och vi gjorde låtar genom ganska enkla medel, vi hade ganska billiga grejer, men... det gick ändå, och de som kom in genom dörren den dagen fick alla vara med. Så det är lite så här nutida svensk progg, kanske man skulle kalla progressiv kultur, där både amatörer och proffs jobbar ihop. Och den är stimbefriad, vilket gör att alla lokala radiokanaler får spela den helt gratis. Och detta möjliggör också att vi kan spela musik och publicera detta program senare på webben utan att behöva betala någon för det, helt enkelt. Så ett stycke fri kultur, fri svensk kultur, nutida. Enjoy! Efter att ha fått ett rungande ja startade alltså Ulf Wåhlström partiet Enhet. Och han är med oss i studion idag och vi talar om enhet. Så jag undrar, vad hände efter att folket i din närhet sa ja? Vad gjorde ni då liksom? Hur gick ni tillväga? För det måste ha varit en häftig känsla, tänker jag. Hur ska vi göra nu? Det är en stark känsla liksom.
Ja, frågan var väl hur vi skulle kunna nå ut med att enhet fanns. Ja. Men då följdes det så att jag hade kontakt med en författare som hade ett register på 5000 personer. Mm. En författare och kurshållare inom självutveckling och andlighet och sånt. Så att vi gjorde ett utskick på de här 4-5 tusen och fick tusen medlemmar då, de första medlemmarna. Och sen var vi en grupp i Stockholm som träffades en gång i veckan, varje onsdag. Och där bestämde vi att vi trodde alla att det här skulle växa väldigt fort.
Men, alltså ni fick 1000 medlemmar av 5000. Jag är nyfiken på vad skrev ni i det brevet egentligen? Det måste ha varit väldigt bra.
Vi skrev att det var ett andligt politiskt parti.
Ja, okej.
Ja. Och de nappade på det helt enkelt.
Jag brukar använda ordet själsligt.
Ja, men det kan man också göra för att...
Ordet andligt har blivit lite så här, jag vet, förvanskat tycker jag nästan.
Ja, det...
Men själen är väl densamma?
Själen används ju i många sammanhang. Mm. Till exempel när det finns företag då, hälsa för kropp och själ och, och lite sådär.
Det är mainstream.
Ja, andligt... talar man väl inte så mycket om egentligen, men
det är något man är.
Vad man menar med det är, och vad jag menar med det var exactly. Insikten var ju att jag var inte den här kroppen, utan jag var en ande som har en kropp. Och där låg hela tanken att det är det som är skillnaden mellan det som är idag i politiken och samhället. Att man utgår från det fysiska, det materiella, det intellektuella. Mm. Medan enhetspolitik skulle utgå ifrån det vi egentligen är. Vår innersta kärna, vår ande som har en kropp. Och vi måste byta fokus. Vi gör tvärtom. Vi utgår från, som du sa, från hjärtat. Vad säger mitt hjärta att jag ska göra? Mm. Vad säger mitt hjärta att jag ska göra med 250 000 fattigpensionärer? Mm. Ska jag se till att de inte är fattiga längre? De som har varit med och byggt upp Sverige. Mm. Eller ska jag intellektuellt säga att när vi har inte pengar, ni får fortsätta svälta. Mm. Det är liksom den skillnaden. Och den går igenom hela enhetsprogram.
Ja, jag vet.
Ja. Och enhet är ju som du vet, det är ett visionsparti. Mm. Vilket betyder att man har satt målet så högt vi kan. Mm. Och sen får man väl se när man kan nå någonstans på vägen.
Yes. Jag tycker att när jag läste igenom det som stod på hemsidan. Att det där är ju den vägen vi ska gå. Liksom. Det visste jag redan då. Det visste jag långt innan. Det var bara det att jag inte hade hört talas om att det fanns ett alternativ för mig. Så det sa ju bara klick. Liksom. Och sen hängde jag på. Och här är vi nu. Mm. Står inför en valrörelse. Men jag tänker på, det var 1990 och ni hade 1000 medlemmar. Så 1990, var det valår då? Eller hur när ställde enhet upp i valet första gången?
Det var väl 1990.
Oj, vilken drive ni måste ha haft då.
Eller också var det 91, jag kommer inte ihåg riktigt nu. Vi har ju varit med i varenda val sen vi startade. Med varierande framgång. Ja. Så att vi har ju, man kan ju säga, vi är ingen dagslända. Och pratar man med människor rent allmänt så kan jag väl säga att alla stödjer och känner och tänker på det här sättet. Va? Mm. Men sen kommer intellektet in och säger, ja men det går inte.
Nej, det är omöjligt. Nej, det går inte.
Men i hjärtat, och anledningen till att människor känner det här och tycker lika, det är därför att det träffar deras sanna jag.
Ja, ja.
Och det är det som är grejen. Mm. Och jag tror fortfarande att man kan göra politik av det, men vi behöver ju vara många fler än vad vi är idag.
Ja, jag tänker på det här djupet av andlighet som jag finner i enhet. Jag känner att jag är troende, och det går att inkorporera med enhetspolitik. Hade jag varit muslim kunde jag ha deltagit i enhetspolitik. Hade jag varit buddhist kunde jag deltagit. Är jag ateist så kan jag tro på visionerna och tro på, alltså det är enhet det handlar om verkligen. Och jag är lite så här, jag skulle gärna ta några boktips av dig. Vad var det du studerade innan de här visionerna skrevs ner, och vad var det som ledde fram till det här visionerna som jag står på och vilar på idag liksom, i min som faktiskt har lett mig fram. Vilka stora verk var det som förändrade? Och
det började egentligen inte med några stora verk, utan det var några böcker som handlade mycket om mänskliga relationer. Skrivna av någon psykolog och så vidare. Sen blev det en del böcker som handlade om människor som påstod sig kanalisera. Att de fick till sig tankar och skrev ner dem. Och utöver det då, så var det bland annat, så var jag nyfiken på kvantfysiken.
Försöka, ja, vi är gemensamt kanske.
Ja, försöka förstå hur kan jag koppla in kvantfysiken med den andliga sidan av livet.
Yes,
och det tyckte jag var väldigt lätt, därför att om man tittar på kvantfysiken så är det ju så att det handlar ju om vågor, eller vibrationer om man vill. Ja. Och så handlar det om partiklar. Partiklarna står för den fysiska delen.
Ja.
Vågorna står för den icke-fysiska delen. Och det intressanta med kvantfysiken är att du kan inte se båda samtidigt. Du kan inte mäta var partikeln finns och mäta vågen, utan du måste, det är antingen eller. Och det tolkar jag som att det här med kvantvågen är, det är våra vibrationer, det är vårt högsta jag, och partikeln är vårt fysiska jag. Så det var en intressant upptäckt. Och sen har jag studerat något som heter Martinus, som var den här danska
filosofen. Jag har hört talas om honom, men jag har själv inte läst.
Nej, det är mycket att läsa. Men han fick ett uppvaknande och såg igenom hela universum. Och sen skrev han ner allting. Och det kallas ju för det tredje testamentet.
Aha.
Och där får man en beskrivning på hur universum eller livet är uppbyggt. Va? Så det var den. Och sen stötte jag på något som hette A Course in Miracles. Idag på svenska säger man mirakelkursen. Som då en kvinna, en amerikansk psykolog i 50-årsåldern fick till sig som en kanalisering.
Ja.
Jag ska inte gå in på här exakt hur det gick till, men eftersom jag själv anser mig vara ganska intellektuell,
ja,
och mental,
ja,
snarare än känslomässigt styrd.
Mm.
Så historien bakom hur den kom till tilltalade mig, vilket gjorde att jag tror på den och trodde på den.
Mm.
Och den, man kan säga att det är en psykologisk förklaring av hur vi människor funkar.
Mm.
Och så jag tog till mig den. Och alla de, det fanns säkert flera stora böcker. Men jag gjorde en mix av det.
Mm.
Och tog ut det jag tyckte var det tydligaste.
Mm.
Och det blev då enhet. Och namnet enhet kommer sig av att det är det allra högsta. Att alla vi och allting är ett.
Minns du när du kom på det? Exakt.
Ja, det var... Alltså jag läste ju mellan 86 och 89.
Ja.
Men exakt, det var ju när jag skulle försöka sätta ett namn på det här partiet.
Ja.
Då. Mm. Så att, och det var så självklart för mig.
Ja.
Och sen har det ju varit så.
Och det är väldigt lustigt att du säger det högstas goda. För jag kan berätta, när jag var på Almedalen och höll ett tal i enhetlig anda, så steg jag av scenen. Så kommer det fram en man till mig och säger: ja, det högstas goda består av... Och så börjar han räkna upp olika egenskaper. Killen trodde helt enkelt att vi var det högsta goda inom politiken. Tror jag. Han var jättenöjd över att liksom möta oss där.
Ja.
Och jag mötte det där hos många människor. Men samtidigt så möter man en viss skepticism här och där, skulle jag vilja påstå. Mm. För att på något sätt våra visioner, våra tankar, våra idéer, det triggar människor som säger att nej, men det går ju inte, det där är en utopi och det där, nej, det är bara ont att tänka på för dem.
Mm.
Och jag känner igen mig, för som jag växte upp i Hällefors, en otroligt den mest ateistiska bygden kanske i hela Sverige, skulle jag tro. Så att jag visste inte vad tro var förrän jag var uppåt 20 års åldern och kom till Örebro och funderade på vad den här Bibeln, om jag skulle våga öppna den eller inte. För jag har alltid drivits av en fascination för vad jag själv inte vågar. Om jag inte vågar någonting, då ska jag utforska det liksom.
Ja.
Så det var där det började. Och jag kände ju den här rädslan för att skrapa bort det intellektuella, för det går inte att ha det kvar. Men jag stod in vid ett vägval i livet där jag var tvungen att på något sätt göra någonting helhjärtat.
Mm.
Och visst, jag började läsa Bibeln och läsa om Jesus, och det där öppnade mitt hjärta och jag blev frälst av hans ord. För jag tänkte, hur kan man hitta sådana ord i rätt sekund?
Mm.
Så Jesus was a rapper. Liksom, han var riktigt bra på att komma på rätt ord. Jag tänkte, han måste, det var nog det som fick mig att börja tro på Gud lite faktiskt. Att verkligen börja, han måste ha hjälp någonstans ifrån. Jag tänkte, det går inte annars. Mm. Miraklerna brydde jag mig inte om, men just att han kunde kläcka rätt ord vid rätt tillfälle som var så starka att folk faktiskt skrev ner dem.
Mm.
Och det tänkte jag var gudomligt. Men det där ledde mig in på en hjärtats väg. Och jag hade varit otroligt mental innan. Och det där var så jag var så rädd för mig själv. Eller det var för starkt liksom. Mm. Och jag kan lätt relatera till dem som tycker att ett andligt parti låter skumt. Liksom, för det tyckte jag själv. Det tog många år innan religionen var en självklar del. Eller tro och andlighet var en självklar del för mig. Men det blev det efter ett tag. Och som sagt, på tal om Hällefors. Jag var i Hällefors under en period nu. Jag flyttade tillbaka och skapade lite musik där. Tillsammans med ett gäng amatörer faktiskt. Lite sådär, för skojs skull bara, vi träffades och hade kul. Och jag såg här, jag tänkte, vilken låt ska jag spela nästa? Och då har vi alltså en låt som heter Maktens korridorer. Som vi gjorde, jag vet inte riktigt, kanske 2007, 8 som handlar om att vi ska ta oss in i riksdagen och göra någon förändring någon gång liksom. Så jag får väl ta det som en slags profetia. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad den handlar om, men jag kommer ihåg att vi skrev den och här kommer den. Maktens korridorer med Beaver Brothers. Yes. Nu ska vi se om den vill den här lilla datorn. Tattara, tattara, tattara. Woohoo! Vi ska kämpa för det vi tror på. Och det är väl en bra grej. Och det är väl lite vad där vi håller på med. Jag tänkte, jag har tagit fram enhetsvisioner här. Och jag ska läsa lite ur någon del här. Ska vi se. Vi känner glädje och har största möjlighet.
Möjliga frihet.
Exakt. Vi känner glädje och har största möjliga frihet att forma våra liv som vi önskar. Begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet. Vi skapar yttre fred genom inre frid. Där ett aktivt fredsarbete börjar med att vi helar oss själva för att kunna hela världen. Vi är andliga varelser som samverkar, kommunicerar och relaterar utan dömande. Vi har ett räntefritt, spekulationsfritt och inflationsfritt samhälle som bygger på att människans basbehov och där pengar enbart används som ett medel för utbyte av varor och tjänster. Där kom ekonomin in, ja.
Jajamän.
Jajamän, vi kan, det kändes väldigt konkret för att vara ett visionsprogram.
Ja.
Och jag gillar det verkligen. Alltså, det står där. Det måste ha varit, vad var det, just de andra tre som jag läste nu, de känns självklara, men hur, för det här känns som att det är meditation och det är kärlek och sånt bakom alltihopa. Och sen kommer vi in med ekonomi. Och jag håller med. Jag minns min morfar, han var väldigt bra på pengar och lärde upp mig att det bara är neutral energi som gör det lättare att byta varor. Liksom. Det var inte svårare än så. Aldrig nå snack om pengar, ingenting. Som det är nu för tiden, folk pratar om pengar hela tiden. Men här har vi alltså räntefritt, spekulationsfritt och inflationsfritt samhälle. Här säger ju alla bara, nej men det går ju inte.
Exakt. Och det kan man ju undra varför de säger det, för att det är ju inte prövat.
Just det.
Det är ingen som har provat.
Nej, det är det också.
Men det som är den riktiga grunden till den tanken, dels var det ju från mitt företag, där man kan säga att räntekostnader i företaget var kanske 10 gånger större än vinsterna. Uh-huh. Vilket betyder att bankerna eller kreditbolagen tjänade väldigt mycket mer pengar än vi som gjorde arbetet.
Uh-huh.
Och det enda de gjorde, det var ju siffror i datorer.
Uh-huh.
Och idag har det blivit väldigt tydligt då att banker lånar ut pengar som de egentligen inte har. Och så begär de ränta för dem. Så att de tjänar pengar på pengar som inte finns. Genom det system vi har. Och det finns ju många som skriver om det här och upplyser om det här. Men våra politiker eller bankerna, de är inte intresserade. För att det skulle ju ta bort mycket av deras stora vinster. Men bara för att göra en lång saga kort, så i enhetsvisioner så ska vi alltså byta människans behov ska tillgodoses före pengarna eller kapitalets behov. Idag är det tvärtom.
Yes.
Idag styrs allting av pengar. Ifrån parkeringsböter till fortkörningsböter eller vite på 1 000 kronor om inte du deklarerar i tid och bor i Stockholm och inte betalar en trängselavgift på 22 kronor inom den tid de har sagt, så får du tillägg på 500 kronor. Alltså allting styrs av pengar. Så att det är väl en av enhets stora visioner. Att som politiker så ska vi titta på vad är det för behov människan har. Och det behovet ska vi tillgodose. Sen får kapitalet helt enkelt rättas efter det.
Oj, det har vi att jobba med. Oj, det är som att bryta arm med Arnold Schwarzenegger, känns det som. Det är som att vara David upp mot Goliath om vi ska göra något åt det här. Och det är ju inga problem, för David vann faktiskt.
Men vad jag menar är det som jag sa i inledningen här. Att vi, inte bara vi, alltså vi människor, politikerna, journalisterna. Vi har fastnat i en bestämd form hur saker och ting är. Och ingen vågar gå utanför det. Ingen vågar säga, skulle någon säga så här, nej men nu ska vi se till att pensionärerna, de ska ha 15 000 kronor efter skatt. så att de kan klara sig. Mm. Då säger nästa politiker, och hur ska ni finansiera det?
Mm.
Skit i det. Vi lånar väl pengar till det om det behövs.
Ja.
Vi lånar ju hela tiden mycket. Vi har ju en statsskuld på 1 000 miljarder.
Yes, box.
Och var fanns de pengarna som det nu har kostat med vår stora invandring? 90 miljarder.
Mm.
Det var ingen som frågade, hur ska ni finansiera det?
Nej.
Ni får vänta vid gränsen, för vi vet inte hur vi ska finansiera det. Utan det finansierades.
Nej.
Och det gäller ju inte bara pensionärerna. Det gäller ju i så fall löner och annat till sjukvården och skolan eller dagis eller vad du vill.
Ja.
Så att enhet vill att vi ska se till och ta reda på vad är människornas behov.
Ja.
Och då menar vi behov för att må bra, känna sig någorlunda fria och kunna få leva hyggliga liv.
Mm.
Och då har vi det här stora programmet inom ekonomin som vi har, som vi kallar för medborgarandel.
Yes.
Förut har man pratat mycket om medborgarlön, men det är inte någon lön. Det är egentligen en ersättning för de tillgångar som vi som land har och säljer ut åt olika företag, mineraler och tar upp sånt som de tar upp ur vår jord.
Mm.
Och det är ju pengar som ska komma oss till godo. Så att det är mycket inom ekonomin som skulle behöva ändras på.
Mm.
Men som jag sa tidigare, alla är i den här boxen och det är knappt någon som vågar gå utanför. Även om professorer och andra tänkare säger att det här vore bättre, så vågar man ändå inte. Därför rädslan styr vårt samhälle.
Ja, sen så känner jag att den moderna politiken också är otroligt, den är otroligt färdig. Den är ju på detaljer nu. Den jobbar ju med små detaljer hela tiden. Vilket betyder att de stora frågorna, de stora förändringarna, det kan inte ens komma inifrån den där boxen. Det är helt omöjligt.
Ja.
Den måste komma utifrån, och det är där jag ser att vi kommer in. Vi kommer in som en, jag vet inte vad, in i den där boxen, och vi kommer dansa vals i boxen. Jag vet inte, dansa tre takt i fyrkanten kanske.
Ja.
Så jag ser ett globalt behov av enhet. Jag ser inte bara ett lokalt eller regionalt eller nationellt, jag ser ett globalt behov av enhet.
Ja, men det är klart att det är ett globalt behov. Du kan ju ta en annan vision som vi har där.
Mm.
Vi lever i ett långt land, ett väldigt avlångt land.
Mm.
Och då har vi en vision om att till exempel att få åka med våran järnväg.
Yeah.
Det vill säga din och min och alla andras järnväg. Så, som heter Statens järnväg.
Yeah. SJ.
Ja, och då skulle vi kunna ha ett enhetspris för att få resa. Vare sig det är från Umeå eller Luleå i norr ner till Lund i söder.
Ja.
Eller om det är mellan Stockholm och Södertälje. Mm. Och där kommer solidariteten in.
Mm.
Att vi värnar om varandra.
Mm.
För att människor ska kunna mötas och föräldrar och hälsa på barn som studerar. Så det är ett exempel på hur man skulle vilja ändra.
Faktiskt, det är ingen dum idé. Det är ingen dum idé, men jag tror att först måste man ha in en medborgarandel för att få folk att tänka på att alla ska ha lika mycket till att börja med. Och sen så kanske man kan få in enhetliga priser på järnvägarna också. Det är lite mer detalj där.
Ja,
men om vi lyckas verkligen vad ska man säga, övertala Sverige, för vi är så litet parti, som när vi nu kommer in i riksdagen som vi har tänkt, ta-da! Någon måste tänka det i alla fall för att det ska hända. Så måste vi helt enkelt övertala folk att det är en bra idé. Och hur ska vi göra det?
Ändra?
Alltså att börja med en medborgarandel. Hur ska vi övertala de andra partierna? För jag tänker, jag spelar lite djävulens advokat här och är skeptisk nu. Hur tusan ska det här lyckas, Ulf? Hur ska vi göra? Va?
Ja, jag har inte svaret på hur vi ska göra, men Tanken är väl att få med oss så mycket människor som röstar oss så vi kommer in i riksdagen så att vi kan lägga fram de här frågorna och få debatt om dem. Om vad som, nu ska ju vilja att alla ska veta att man prövar det här bland annat i Finland med 2000 personer slumpmässigt utvalda som får, dock inte så mycket, men de får 8000 i månaden.
De får basinkomst snarare än medborgarandel, skulle man kunna säga.
Men det bygger egentligen på samma principer. Mm. Och så prövar man på lite olika håll. Man har röstat i Schweiz om det. Mm. Där gick det ju inte igenom då. Mm. Så att det här har funnits, det kommer mer och mer. Och den första som skrev om det, det var på slutet av 1800-talet. Aha. Så att det är inte någon, det är ingen,
ingen
helt ny idé. Aha. Men hur vi ska göra,
om du skulle övertala någon, vad skulle du säga?
Nej, men det handlar inte om att kunna övertala, för antingen är det en som förstår vad jag menar och då behöver jag inte övertala den. Mm. Och den som inte förstår, den kommer jag aldrig kunna övertala.
Men den som vill förstå, men den som vill tro på den här utopin, den som står och vacklar, som, ja nej men det går väl inte med det där, men jag vill ju tro. Hur hjälper du en sån människa att hitta sitt hjärta?
Ja, men då får man gå bakvägen och säga så här att samhället har utvecklats till att vara, att inte vara särskilt främjande för vår hälsa. Mm-hmm. Vi har väldigt många människor som går i väggen, folk jobbar för mycket och sidosätter familj och så vidare. Och de flesta drivs av att jobba för att man behöver helt enkelt ta in pengar. Va? Ja. Så att det skulle vara en hälsofördel om folk kunde få känna sig fria att ja, men jag behöver inte jobba så mycket. Mm. Vilket då skulle hända om man hade en medborgarandel på 10-12 tusen i månaden. Mm. Då kanske man ville jobba halvtid eller bara det man behöver för att klara sig. Mm. Så att en av de stora grejerna tror jag skulle vara hälsoeffekterna. Ja. Och sen en annan sak då med politiken som den har varit, eftersom jag har följt den då i ganska många år. Det ena är ju det att det man pratar om i varje valrörelse, det är samma sak som man har gjort i 20 år. Och eftersom jag har varit med så länge så har jag också sett att ingenting har blivit bättre. Mm. Och det är väl en jätteviktig del att tänka på när man röstar. Men om ingenting har blivit bättre, vad är förutsättningarna för att det ska bli bättre nu? Jo, politiker måste tänka på ett nytt sätt. Och där kommer enhet in. Ett helt nytt sätt som inte styrs av rädslor, utan av kärlek för våra medmänniskor.
Ja, det kan man aldrig få för mycket av.
Nej, och det är det jag anser, och vi genom enhet, det är det som ska styra vår politik.
Kärlek till människan, ja. Jag tror egentligen faktiskt att alla partier kan gå med på det.
Jo, men varför gör de inte det då?
Ja, därför att vi inte har pratat med dem, tror jag. Jag tror vi måste hänga lite.
Nej, återigen, därför att de har sitt system. Mm. Ta bara ett exempel. Ja. Varför ska privata banker få skapa pengar när vi har en riksbank som skulle kunna sköta den delen? Mm. Det är bara en sån fråga. Ja. Så att
det är inte lätt, det är inga lätta grejer, det är inga lätta förändringar vi kommer med.
Nej, det är inga lätta, men det är just det som är problemet, att det är för många som är emot, och det är framförallt de som drar fördel av systemet. Va?
Vilka då tänker du på?
Ja, dels de som har möjligheter att utnyttja systemet, och sen företagsmässigt så är det ju bland annat bankerna som tjänar stora pengar. Men också människor som ligger i en ska vi säga, inkomstnivå, så att det gynnar dem, det system vi har. Och de som inte gynnas, det är ju de som har sämst ställt.
Jo, det har jag märkt. Alltså, det har ju blivit, jag tillhör ju den kategorin som har sämst ställt. Och just nu så är det väl mer besvär likt än jag någonsin har varit med om nere på botten, så att säga. Det, ju mindre man får, ju mer papper är att fylla i, och ju hårdare är, och folket är tuffare, och det är en tuffare mentalitet på de flesta ställen officiellt. Men när jag har pratat med de arbetare jag har mött som är på positioner där de faktiskt har makt över mitt liv. Liksom, ska du få de här pengarna eller ska du inte få de här pengarna, så är de är inte alls riktigt så sugna på att göra det här jobbet längre.
Nej.
Och det möter jag ofta inom de här institutionerna. Det är en slags tyst överenskommelse om att de egentligen, de är väldigt mjuka, men de måste agera hårt. Och det jag känner att den här tiden vi kommer i är en brytningstid och är en tid för maktskifte på många sätt. Och även i att det kommer ur befolkningen själv, kanske. Med lite tur och lite skicklighet också, skulle jag vilja säga. Lite politisk skicklighet, liksom. Vi måste ju uttrycka oss rätt i den här valet som kommer.
Ja, men till syvende och sist, så, som jag ser det, så handlar det om att den enskilda människan kommer till insikt och förstår vad det är vi säger. Och tar ställning att jag vill se en förändring. Jag skulle vilja att det blev som enhet vill. Tar ställning och står fast vid det. Och inte vacklar på valdagen. Ja, men enhet kommer ju aldrig komma in, så jag lägger min röst på det och det. Det handlar om att när man väl har fått en insikt djupt inom sig, då vacklar man inte, då ändrar man sig inte, man står kvar. Jag har stått kvar i 28 år, och många med mig.
Ja.
Sen finns det de som har kommit och gått.
Ja.
Kanske tyckte, men det hände ju inget. Så. Och det är det som är styrkan av det etablerade samhället, att det som man tänker ett grupptryck, att om du avviker så försöker hela gruppen att suga in dig igen. Det är samma funktion på gängnivå som på samhällsnivå.
Ja, det är klart, det är samma mänskliga relationer handlar det om egentligen.
Det finns väl egentligen kanske bara en som har stått emot grupptrycket då, och det är väl Jimmy Åkesson, och det får man väl beundra honom för, att han har fått så mycket attacker på sin personlighet och på partiets. Men han har inte liksom vacklat. De har inte fått igång honom att börja gapa och skrika, utan han har stått fast i sitt. Va?
Han var nog mediatränad.
Ja.
Så in i Norden.
Så att de försöker väl med alla medel då.
Han vet vad äkta motstånd är.
Ja, precis.
Ja, yes, folks. Jag är sjukt imponerad verkligen av någon som kan ta så mycket stryk, verbalt stryk liksom. Ärligt talat. Men jag tror jag skulle nog klara det också. Jag har tagit stryk hela livet, känner jag. För jag har stått också. Jag har hållit min stans nu sedan 1998 när jag vaknade upp. Och jag har fått mycket stryk för den på många sätt. Liksom. Och jag tänker att de kan försöka. Jag flyttar inte på mig. Jag tänker aldrig flytta på mig.
Nej, men om man är sann i sitt hjärta, då spelar det liksom ingen roll vad andra säger.
Nej.
För då har man en trygghet där. Det är om man bara vacklar som man visar svaghet.
Jag tror faktiskt att det här är det argumentet som faktiskt vi kan vinna röster på. Vi öppnar hjärtat och frågar, vad vill du rösta på?
Ja.
Så enkelt.
Jag kan nämna bara att vi gjorde en undersökning i en tidning som riktade sig till andliga sökare, människor som söker och så vidare. vilket parti man skulle rösta på. Där fick vi 74%.
Ja, det är frågan. Ja. Yes, jo, andlighet i all ära. Och visioner i all ära. Och vi har hört en konkret, reellt konkret sak som kallas för medborgarandel. Vi har andra, inte särskilt andliga vid första anblicken, är väl egentligen någon, vad ska man säga, konkret förändring av samhället. Men när man ser bakgrunden så kan man då kan man känna att det här har också en andlig grund. För vi har ju ett par kontroversiella förslag som jag vet att du röstar ja till. Så jag tänkte fråga dig hur du, för du tillhör en annan generation än jag. För mig är vissa saker helt självklart. Mm. Men din generation, det kan inte vara självklart för att ni har levt i en annan värld än vad vi har gjort. Så jag är jättenyfiken. Vi börjar med den inte så otroligt kontroversiella. Jag börjar med den motionen vi la om medicinsk cannabis. Som för mig är helt 100% självklar och har varit endast. Det var faktiskt, jag kan berätta om mitt uppvaknande. Det var det som ledde till mitt uppvaknande. Mm. När jag förstod, jag trodde i 2 år att cannabis var legalt. För det var ingen som sa att det var illegalt. Förrän jag ringde och bara... och fråga, kan jag köpa hash? Och sen när jag kom dit och sa, du får aldrig säga så på telefon. Varför då då? Så här, är det olagligt? Så? Va? Mm. Ja, jag har suttit i fängelse. Vad har du suttit i fängelse? Alltså en mysfarbror av hög nivå. Liksom. Mm. Ja visst, och mina kompisar, vi har alla suttit i fängelse för det här. Va? Det kom, även om kanske folk hade nämnt det så trodde jag. Jag kunde inte förstå hur någonting som var så otroligt positivt för mig var illegalt. Mm. Och då började jag tänka, är det mer saker i samhället som är fel? För det ledde mig in på helt... Jag började forska resten av världen. Är det mer saker som är snett? Och jag hittade ju en uppsjö. Så att ungefär 50% av det jag lärt mig i skolan har jag fått stryka. Ett streck över och lära om. Mm. För vi har blivit lärda så otroligt mycket skit i skolan. Och rena lögner. Och det där skapar ju en konflikt. Mm. Med allt. Mm. På mig. Jag var ung och arg och 22. Skitförbannad. Mm. Liksom. Nu är jag inte förbannad längre. Nu har jag varit med och röstat igenom en motion. Och jag ser en nation som redan har legaliserat medicinsk cannabis. Men det behövs göra i en extensiv skala, för vi har, jag vet inte, uppskattningsvis 300 000 patienter som behöver det här imorgon eller igår. Så för mig är det självklart, men jag förstår, du, den generation du kommer ifrån, det krävs mer. Det krävs att tänka lite extra för att kunna säga ja. Så jag undrar, hur orkade du komma fram till den? Det är jag du sa liksom. Vad var det som...
Ja, men det var väl dels att jag läste ganska många undersökningar om effekten av medicinsk cannabis. Och sen var det ju en kille som hade sån svår värk och ingenting hjälpte. Och sen, jag tror det var så att han odlade egna plantor och om det är någon olja där man kan få. Och när han gjorde det, då fick han hjälp på sin verk. Och som vårt system ser ut då, så blir han ju åtalad. Mm. Och jag tror till och med han fick lite fängelse. Och så kan det inte vara, tycker jag. Utan om han vill välja att göra det för att bli av sin verk, det är därför man kallar det för medicinskt. Mm. Så det var inte alls så konstigt och svårt för mig.
Okay.
Att säga att självklart, om det är något som hjälper, då måste man... Däremot att säga att vi ska legalisera för privatbruk, det är inte lika... Det kanske man inte ska gå så långt i det här läget. Men början med att det ska vara lagligt att få medicinsk cannabis. Mm. Det var inga problem för mig. Mm. Och det handlar ju lite om friheten också, att kunna göra vad man vill. Och det är väl också inte helt klart det här att det här med att ungdomar börjar röka hasch, och så verkar det som man tror att de automatiskt går över till tyngre droger och blir knarkare.
Ja, men det där är ju en myt. Det där är ju totalt fel. Det där har jag, vi har haft den här diskussionen bara ett par dagar sedan.
Ja.
De säger cannabis är inkörsporten till tyngre droger, och det är ren lögn. Cannabis är inkörsporten till den kriminella världen, där en uppsjö av alternativ erbjuds. Däremot legaliserar vi eller avkriminaliserar vi cannabis, så är det inte längre inkörsporten.
Nej,
till den kriminella världen.
Nej, men jag kan hålla med att självklart, om man tar bort marknaden för en väldigt besvärlig kriminell värld, då händer det ju saker. Så att, men det är väl lite balansgång där.
Ja, och men, det behöver vi inte ens tänka på. För enhet står just nu i det här läget att medicinsk cannabis är 100%. Diskussioner sker förstås inom partiet kring legalisering eller inte legalisering för rekreationellt bruk och så vidare. Men vi är inte där än.
Nej.
Yes, box. Men vi kör en låt och sen drullar vi vidare i enhetsträsket. Den här heter Ekologiska lösningar, och den dök upp en dag i studion och ville bli inspelad. Det var Ekologiska lösningar, och den låten kanske dyker upp på en valturné som är ganska nära förestående. Den 18 augusti så kommer jag att kicka ett releaseparty på min nästa skiva. Preliminärbokningen är Uppsala, vi är inte 100% där än, jag kommer rapportera när vi är där. Sedan kommer vi att göra en liten tripp runt Sverige. Vi hade velat åka precis runt hela Sverige. Men det är många län, och som sagt, jag jobbar på radion här nu fram till 18. Så det blir lite tajt för mig det här. Så Vi har fått vara lite realistiska och ja, helt enkelt banta ner den här turnén ganska mycket. Och vi kommer ju alltså göra en turné med enhet, och den är till dags datum så har vi inte riktigt, vi har inte finansiering och vi har ingenting. Och där kommer ni lyssnare in. För att antingen tycker jag att ni, om ni sympatiserar med oss nu, så tycker jag att ni ska hänga med på turnén. Eller bara ge oss lite bensinpengar så att vi klarar oss runt landet, ja, mätta och belåtna. För runt ska vi ta oss, vare sig vi får finansiering eller inte. För turnén är så genialiskt byggd att den klarar sig i med och mot vind, tack vare att den i grund och botten är en gatuturné. Där vi gatumusiker står för lite underhållning på torgen och tal. Och så delar vi ut bara, vi sprider vårat rykte helt enkelt. Enhet finns. Vi presenterar oss för folket och vi tänker att vi ska besöka mycket universitetsstäder där vi kan ha en del framgång. Och vi tänker också på de problemområden som Sverige har med getton och invandrartäta områden, där en medborgarandel och en avkriminalisering skulle lätta upp vardagen för 99,99% av befolkningen. Och de människorna går idag inte och röstar oftast, för att de känner hopplöshet när de tänker på politik. Så vi vill få dem att känna lite hoppfullhet med lite god underhållning. Och än så länge är artisterna på tåget, det är jag och mamma Dunder som kommer och dundrar rakt genom Sverige. Och vi hoppas kunna få med oss alla artister som någonsin kan tänka sig att stödja oss, som har någonting att ge och som vill sprida enhet och kärlek och hela den här saken, hela brinner för att få in oss i riksdagen. Turnén heter alltså Enhet till riksdagen, och uppdateringar kommer att ske på hemsidan, våran valkampanjsida som heter just enhettillriksdagen.se. Jag tänkte bara läsa upp de orter som vi har planerat här. Som sagt, vi kickar ett release party någonstans 18 augusti. Sen så tar vi oss, börjar vi med Uppsala, som det ser ut nu i schemat. Uppsala 2 dagar, där vi ska försöka besöka Gottsunda bland annat. Västerås ett par dagar, Örebro ett par dagar, och Karlstad ett par dagar. Sen Göteborg och Helsingborg och Lund och Malmö 3 dagar har vi bokat in där. Växjö, Kalmar. Och sen enhet, är det födelseorten, är det Norrköping? Var det där enhet startade, Ulf? Var det i Norrköping?
Nej, det var i Stockholm.
Det är i Stockholm, ja, vi kommer dit. Men vi tar en sväng förbi Norrköping där vi har ett starkt enhetsfäste. Sen kommer vi och fundera på Järna, har vi här. Sen lördagen där, 8:e dagen innan valet, så tågar vi väl in i Stockholm och avslutar på en spelning där som mamma Dunder har, så en klubb skulle jag tro att det är. Och sen söndagen så åker vi hem och röstar allihopa på enhet. Så våran förhoppning är att den här lilla turnén, eller ganska stora turnén, ska kunna fyllas med både gatumusikanter, det ska kunna vara vi vill ha med oss våran cannabisinformatör Stefan som svarar på frågor kring medicinsk cannabis. Och sen vill vi ha med oss allt som har med kultur och hälsa. Vi vill ha med oss alla er som vill sälja saker på gatorna, som säljer smycken, som är gatufolk, som faktiskt inte är representerade i riksdagen. För vi tänker representera de som har det så som vi har det, de som lever som vagabonder, de som har fått de här insikterna och uppvaknandet. Vi behöver alla er, vi behöver er vid våran sida, annars går inte det här. För att mainstream media har i stort sett satt ner en stor fot till småpartier, och de bryr sig inte riktigt om oss, verkar det som, för att, men trots att vi har ett gediget partiprogram och en vision, så skriver pressen, ja, vi skulle vilja se ett parti med visioner. Och de tittar tydligen åt fel håll. Så vi litar inte på att media kommer att föra fram oss någonstans. Utan vi litar på att den hela den här gräsrotsrörelsen av omställning och ja, de här människorna som faktiskt tycker som oss men som inte har organiserat sig politiskt överhuvudtaget kan backa upp oss i det här valet. Och visst, vi har miljö, vi har Piratpartiet som också är ett alternativt parti, men de har inte paradigmskiftet, den här som många känner till som sker just nu, ett stort paradigmskifte där vi skiftar, ja, hela skapelsen skiftar i nyans skulle man kunna säga, och vi går mot en fredligare tid, men det är inte så många som har insett det här, helt enkelt vaknat upp. Vi behöver alla er som har insett att vi går mot en ny tid, mot ett nytt sätt att förhålla oss till varandra, mot en global världsfred och mot ett nytt mål för mänskligheten helt enkelt. Ni som har de här stora fina visionerna, ni kommer lätt kunna ta på er kappan av enhet och sväva runt Sverige med oss, och det kommer bli ett äventyr kan jag lova dig, och ett kulturellt äventyr som går vida bortom något som någon har sett i svensk historia när det gäller val, skulle jag tro, valturnéer. För att möjligtvis på 70-talet att det hände en del progressivitet på den fronten, men just nu så kommer den här valturnén att bli en gatuturné. Beroende på hur mycket finansiering vi får, får vi in lite extra cash från våra älskade väljare, så det räcker med att alla som gillar oss just nu ger en hundring var, så är vi runt Sverige. Så enkelt är det. Så vi behöver inga stora finanser, vi behöver inte mainstream media för att väcka upp ett stort rykte. Och när det här ryktet går, då tror jag inte någonting kan stå emot oss. Så våran tanke är att så många som möjligt som vill se enhet i riksdagen följer med. Från varje ort. Det är bara att följa med till nästa ort och sen följa med till nästa och ta med fler och fler och fler. Så våran dröm, vision, idé är att vi ska tåga in tillsammans i Stockholm och visa upp hur stor den omställningsrörelsen är. Så hur stor våran rörelse är. Alltså vi är en del av att forma det nya Sverige, det nya Skandinavien, det nya Europa, den nya världen. En värld som bör bygga på enhet och inte någonting annat. Enhet helt enkelt. Så vi hoppas och tror att det kommer ske ett mirakel i år. För det är vad som behövs om vi ska ta oss in där. Vi behöver folkets stöd. Har vi inte medias stöd så behöver vi folket. Och vi tänker åka runt Sverige och sprida kärlek. För även om vi inte kommer in i riksdagen så har vi i alla fall gjort något gott. Och vi har gjort vårt bästa och vi vill öppna hjärtan. Vi måste öppna hjärtan på människor och säga rösta efter ditt hjärta, inte efter din hjärna. För då kommer vi in. Så enkelt är det. Inga mera fjollerier utan lyssna på ditt hjärta och gör som ditt hjärta säger. Jag lovar att det kommer ge mer än det tar. Så enhet marscherar mot riksdagen och sen får vi se hur det går helt enkelt. Så Ulf, vad tycker du om planerna nu när du har hört dem ungefär? Första gången tror jag. Sådär.
Ja, det är ju naturligtvis väldigt storslagna, fina planer. Och jag hoppas att det ger effekt. Mm. Att folk kommer att lyssna. Frågan är väl om det går att annonsera ut så att... Det blir väl på Facebook antar jag.
Ja, jag tänker att vi har en pressrelease och att 3 dagar innan vi landar i varje stad så går det ut en pressrelease till media.
Ja.
Vi kan ha förelöpare. Jag glömde säga det, vi behöver förelöpare som går före oss.
Ja.
Och placerar våra vykort, våra flyers på bilarna på morgonen. Så när alla vaknar upp så står det enhet på deras bilar.
Ja.
Så vi behöver all hjälp vi kan få. Ja. Liksom. Det här handlar inte om att några ska stå och hålla tal på ett torg. Utan det handlar om att blir vi tillräckligt många så fyller vi alla torg i de här städerna.
Ja.
Under en dag och spelar musik och sprider glädje.
Mm.
Och då kommer folk att säga ja, enhet var här. Sen försvann de och så blev det tyst igen. Så kanske vi ska ha dem i riksdagen så det blir lite mer glädje. Så vi upptäckte det på Almedalen att när vi spred glädje och kärlek så gick det väldigt lätt att sprida enhet också.
Ja. Så. Jo, nej, men jag tycker det är en fantastisk idé och hoppas på stor anslutning.
Yes, ja, absolut. Och hoppas du ansluter dig.
Det är möjligt att jag gör på några orter. Ja. Ja,
eller hur? Alla kan följa med på de orterna de känner för eller de har tid med, kraft med, lust med. Men vi är några stycken som kommer att ta alla orter. Och vi kommer marschera och det är bara att dra ditt strå till stacken, helt enkelt. Yes. Ja, jag vet ju att du brinner mycket för ekonomi och rättvisa. Och så, jag undrar om du har några tankar kring det som du skulle vilja dela. Något
med ekonomin?
Ja, jag är nyfiken på lite hans lite samtal kring ekonomi och våra visioner om ekonomi.
Ja, alltså det finns ju mycket man kan tänka sig göra. Och jag brinner ju för ekonomin och vi har ju pratat lite grann om det.
Yes.
Att jag anser inte att banker ska kunna skapa pengar som inte finns.
Mm.
Det är privata företag och våran riksbank då ställer upp med... Ja, om för många kommer att ta ut pengar, då får ni låna av oss.
Mm-hmm.
Så att vi är ju del i att de kan göra de här stora vinsterna.
Mm.
Jag anser att staten ska sköta, alltså det vill säga vi, ska sköta utlåning till bostäder.
Mm. Det är kontroversiellt.
Ja, det kanske...
Men det är väldigt bra. Ja. Ja, jag har tänkt lite på det. Jag anser också att det var en bra väg.
Ja, det ska inte ligga i privata bankers händer. Så det är en sak som jag tycker är jätteviktig att kunna ändra på. För om man väntar på frågan, varför ska inte vi samhällsmedborgare kunna sköta den biten, det vill säga skapa pengar, trycka pengar och låna ut pengar till framförallt till bostäder.
Mm.
För att vad vi behöver, det är ju vi behöver någonstans att bo och vi behöver mat och trygghet och lite andra saker. Så att det är väl kanske det viktigaste. Och när det gäller ekonomin då, som den ser ut idag, så finns det ingen anledning enligt min åsikt att vi till exempel har räntesubventioner. Idag är det väl nere på 30% av den ränta du betalar. Och det blir ganska mycket pengar om man tänker att villapriser i Stockholmsområdet ligger ju på kanske 3, 4, 5 miljoner. Varför ska då alla andra i Sverige som inte tillhör den här kategorin, varför ska de vara med och betala och subventionera räntor? Så att vill man låna pengar och köpa ett dyrt hus, ja då får man betala vad det kostar.
Ja.
Det ska inte läggas på det allmänna.
Okej, okay. Ja, jag är med på den också.
Och jag vet att det är andra partier, jag tror Vänsterpartiet har det här i sin. Och jag har också hört när man har frågat Magdalena Andersson, vår finansminister, om det här förslaget.
Mm.
Och då har hon svarat så här att nej, men folk skulle inte tycka om vi tog bort det.
Okay.
Nej, det tror jag det.
Nej, eller?
Men hur många är det som tycker om att vi har kvar det?
Och
jag vill inte vara med och betala. Vill man låna så får man låna. Det är vars ens en sak. Sen tycker jag att man ska återinföra någon form av fastighetsskatt.
Mm.
som man har tagit bort. Och även förmögenhets- och arvsskatt. Mm. Ja, förmögenhetsskatt har vi ju, men det är med arvsskatt också. Att, alltså på de områden där vi kan dra in pengar till samhället som inte skadar eller orsakar stor skada för dem det tas ifrån. Det tycker jag de ska göra. Det borde ligga i solidaritetens tecken.
Ja. Mm. Ja. Är det något mer eller ska jag komma med?
Nej, du kan komma.
Ja, för jag har funderat jättemycket kring medborgarandel och jag ser ju, det jag ser som den största, det är absolut den största frågan för mig också. Även om man inte kan tro det. Så det är rättvisan i systemet och det är den psykologiska förändringen i relationer mellan varandra som uppstår i samhället som jag anser är den största vinsten. Och den här avundsjukan vi idag kan uppleva gentemot rika och kanske även en viss arrogans från de rika gentemot de fattiga. Att den skulle kunna försvinna, för den splittrar våran nation. Vi lever i en nation idag som på många sätt splittrar befolkningen. Det bara är så med de lagarna som är idag liksom, och det sättet vi hanterar både ekonomi och ja, övriga samhällsdelar på. Men just den här känslan av att vara tacksam mot de rika för att de möjliggör fler medborgarandelar. Och att inte kunna se ner på någon för att de är fattiga och hemlösa och tiggare. Det behövs inte längre. Det behöver inte de här, den här polariseringen i relationer på grund av ekonomi. Utan alla har en individuell frihet i och med medborgarlönen. Som gör också att den här själva friktionen mellan rika och fattiga, klassamhället, blir lite mindre och lite härligare att leva i. Och att man, okej, han är rik. Bra att han kan ta ansvar över så många pengar. Jag orkar inte ta det ansvaret. Jag klarar mig här på mina och jag är tacksam över att de som faktiskt har den, att man blir tacksam mot de som har den intelligensen. Att de tycker om att hantera pengar. Där, just där ser jag en vinst av att vi kommer närmare varandra. Bara genom en sån härlig grej som medborgarandel liksom. Så det tycker jag om, just den här rättvisa ekonomin och jämlikheten och jämlikhet mellan könen. Man och kvinna får gå ut skolan och få sin medborgarandel och den är lika stor. Bara där uppstår en slags uppfostran i ekonomin. Och en sån sak som att vi kan ta våra medborgarandel och flytta ut på landet utan att behöva trygga ett jobb innan vi flyttar. Utan vi kan skapa oss ett liv på landet och sen kanske gå med vinst efter ett tag. För det tar ett tag på landet som det är i Sverige idag. Jag vet, jag kommer från Hällefors, en stor av utflyttningsbygd där jag tror det är rekordantal. Jag tror 700 företag på 7000 invånare där eller något sånt. Alla är tvungna att klara sig själv och det tar ju ett tag innan man får upp ekonomin i det. Mm. Och då får vi en återflyttning till landsbygden som sker per automatik. Och kultur, jag som kulturperson behöver inte riskera att gå hungrig. Faktiskt för att det är ju dåligt betalt som gitarrspelande. Mm. Jag menar, jag kanske lagt ner 10 till 20 000 timmar på gitarr. Kanske lagt ner 50 000 timmar på musik. Mm. Sammanlagt. Konstant hållit på. Men det ger så otroligt lite om man inte är uppe i smöret. Så just den här friheten som kulturell person att kunna investera en liten del av min medborgarandel och kanske sakta men säkert göra mig ett namn där jag bor. Jag behöver inte stressa för att bli känd i Stockholm och jag behöver inte klättra på någon eller gå över lik för att få spela musik liksom. Och allt det här klättrande på varandra, hatande på varandra, sakta men säkert så ser jag bara hur det dör.
Mm.
Och det, okej, att det kostar några miljarder, men herregud vad värt det skulle vara liksom, tänker jag. Så för mig är det liksom, det är en hjärtefråga som kommer från djupet liksom.
Ja, alltså medborgarandel eller medborgarinkomst, vilket man nu vill. Om man nu får en andel utav någonting som genererar inkomster, så kan man ju kalla det för medborgarinkomst. Mm. Jag får en liten dusör därför att jag är svensk och jag är född här och så vidare. Så det är inte något konstigt. Och dessutom så kan man ju tänka på att vi har redan i våra trygghetssystem så har vi redan en form av medborgarlön, om du vill. Alla pensionärer, de har sin del. Mm. Och de som får från Försäkringskassan har sin del. Ifrån Arbetsförmedlingen, A-kassa har sin del. Alltså det finns redan, men det ligger på många olika instanser. Ja. Så skulle man införa medborgarinkomst eller andel, då kan man skippa dem.
Ja.
Och alla de stackarna som jobbar med det här kan börja tänka över, de kanske vill bo på landet och odla lite istället för att sitta och fatta beslut som de egentligen inte vill fatta.
Ja.
Så att det borde vara så självklart.
Mm.
Och likaså det här med som jag i alla fall har hört till leda nu under alla de här valrörelserna jag varit med om. Det är det här att alla ska ha arbete. Alla ska arbeta.
Arbeit macht frei.
Ja. Det har ju blivit nästan som en, vad ska jag säga, om du har arbete så är det en välsignelse. Men faktum är också att om jag har arbete, många som har arbete arbetar för mycket och går i väggen och försummar familj och barn.
Mm.
Och det här är ju en del av enhetsinsikter att, och det av den anledningen vi har skapat namnet existenslinjen.
Yes.
Istället för arbetslinjen, att alla måste arbeta, så säger vi att alla ska ha rätt att existera som individ, bara för att jag är här. Mm. Och då kan vi som samhälle möjliggöra det genom den här medborgarandelen.
Ja.
Så att det är inte så självklart att alla ska ha arbete. Och det är en annan sak med arbete där, som jag hör då i politiska debatter, att vi skapar 200 000 nya jobb. Vi skapar och vi måste skapa fler jobb.
Mm.
Men politikerna har ju i sig aldrig skaffat ett enda jobb. Vem är det som skapar jobb? Ja, det är företagen.
Ja,
ja, då kan man säga att de subventionerar med...
Ja, med underlättar.
Underlättar att anställa. Men om man då istället tänkte på det här med existenslinjen.
Mm.
Att man har en grundläggande existenstrygghet ekonomiskt. Då kommer man att söka sig olika vägar.
Mm.
Som du själv nämnde, kulturarbetare, många konstnärer, har ju en lön från staten. Det kanske inte alla vet om. Men
det finns om man har gått universitet och man har ju har papper hit och papper dit så får man det.
Ja.
Liksom. Men det har ju inte jag.
De har också medborgare eller
konstnärslön för det kallas det förut. Ja.
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 Så att vi vill rensa upp hela den här sörjan och helt enkelt hjälpa varandra och se till att folk i större utsträckning kan leva ett liv som de kanske önskar.
Yes.
För att alla människor är ju inte lika. Alla vill inte bo på Östermalm i Stockholm och känna att de är förmer eller rikare än andra. Det finns många som nöjer sig med att bo i ett litet hus på landet.
Yes,
odla lite och ha pengar som räcker. Så det skulle ju främja våra olikheter.
Ja, mångfalden.
Mångfald och olikhet.
Och lokalt. En indirekt konsekvens av medborgarandel som jag verkar som att jag som har kommit på den. För alla inom enhet reagerar när jag säger den, så jag droppar den på dig också här. En indirekt konsekvens är att med en medborgarandel så försvinner helt enkelt arbetslösheten. För det ideella arbetet vi gör blir ju då betalt kan man säga. Om man arbetar ideellt så man har lite pengar ändå liksom. Så känslan av att vara arbetslös kommer sakta men säkert att försvinna. Den här stigmatiseringen av att vara arbetslös.
Ja, jag håller helt med dig. Alltså det begreppet arbetslös skulle ju försvinna.
Ja.
Om man får hitta på nya begrepp att... att man kan säga att...
lönearbetslös.
Ja, eller att folk säger att ja, jag skulle vilja arbeta lite mer och tjäna lite mer, men just nu hittar jag inget sånt arbete.
Nej.
Men begreppet arbetslös skulle ju inte ha någon relevans egentligen. Nej. I diskussionen. För att man kan också byta ut ordet arbete mot syssla.
Sysselsättning.
Sysslolös. Även om jag inte har ett arbete där jag får betalt, alltså lön, utan jag har min medborgarandel, så har jag antagligen sysslor.
Mm.
Jag kanske passar mina barnbarn, jag kanske hjälper till ideellt i någon förening, hjälper människor ideellt. Så att arbetslösheten skulle vi kunna byta mot full sysselsättning.
Det var bra tycker jag. Och jag tänker också att när man är så, när man inte känner sig arbetslös och inte tvingad till någonting, så börjar man också ens självkänsla stiger och därmed också modet att följa sitt hjärta. Det är där, det frigör ju hjärtat. Vad vill jag jobba med? Vad är min uppgift här på planeten? Vad gör jag bäst? Vad skadar minst om jag gör? Hur ska jag, vilken väg ska jag gå? Man får ju faktiskt den valfriheten att välja syssla.
Aha.
Och sen växa inom det området. Och då jag kan nästan lova att om man följer sitt hjärta förr eller senare så trillar det ner ganska mycket pengar i plånboken. Om man utvecklar en skicklighet i någonting som man älskar att göra.
Mm.
Mycket mer än det kanske hade gjort på kort sikt om man tagit ett industriarbete och sen fått dålig hälsa på grund av det och sen hamna i sjukvården och då dra pengar från staten.
Mm.
Att visst, initialt så kommer en medborgarandel, det kommer kosta lite grann, men det kommer att löna sig. Det är som en långsiktig investering i folkhälsa och öppna hjärtat hos människor och därmed också en så bra hälsa. Liksom.
Ja, helt riktigt. Jag håller med dig att det lyfter av ett ganska tungt ok på många människors axlar.
Mm.
Om man inte är piskad, alltså om man inte man har så mycket annat att göra så att man hinner egentligen inte arbeta, men man har den här grundekonomin. Det kommer att frigöra väldigt mycket kreativitet.
Mm.
Folk kommer att vara friskare.
Mm.
Så att jag kan bara se fördelar med om vi inför en medborgarandel och på det sättet hjälper. Och i första hand blir det ju så att det blir de sämst ställda som blir hjälpta.
Ja.
Även om alla får den.
Mm.
Så att... Jag kan inte förstå att inte etablissemanget kan se de här fördelarna. Mm. Så antingen kan man inte se dem för att man inte förstår.
Mm.
Eller inte har velat försöka sätta sig in i det.
Mm.
Eller som många säger, ja men det går ju inte, då kommer ju folk sluta jobba.
Vad säger du när de säger så då?
Ja, då skulle å ena sidan kan jag säga, gud vad bra, då kanske de blir friska.
Ja,
det är det ena. Det andra är då att tror du verkligen att människan inte har ett behov av att vara kreativ?
Mm.
Och när hon känner sig friare, då ökar kreativiteten och det gynnar alla. Så att det är någon spärr, men det är väl återigen det med boxen. Eftersom de etablerade, tror jag, har väldigt svårt för att våga komma med den här typen av förslag.
Mm.
Därför då kanske man inte får vara med i gänget.
Nej, det får man ju absolut
nej,
inte.
Man blir, man blir
utrangerad.
Ja, precis.
ingen idé. Många håller nog med oss om det här. Och många håller nog med oss om mycket av det som anses kontroversiellt inom alla partier.
Mm.
Och det är ju rätt kul, för det på något sätt skapar ju det enhet.
Ja, det gör det. Jag skulle vilja betona och här mot slutet säga det att vad jag förstår så Albert Einstein var ett geni. Han har gått före och han har betytt väldigt mycket för samhället. Han har sagt de här bevingade orden att du kan inte ändra på systemet med de tankar som har skapat det. Det måste till nya tankar. Och där har du enhet.
Ja, där har vi enhet. Vi är den fria radikalen.
Ja.
Vi är den kvarken som inte gör som alla andra kvarkar.
Exakt.
Jag tackar dig för att du kom hit och berättade lite om dittan och dattan. Och önskar dig lycka i sommar. Och välkommen åter. Och om du dyker upp nästa gång så ska vi köra lite telefonfrågor till de som lyssnar. Så ni som har frågor kanske får en chans någon gång. Det var jättekul. Och dela rum och dela space här med dig. Och kände att jag fick lite mer kött på benen skulle jag vilja säga. Det är jag tacksam över. För det var några jag behövde några kilo politik till innan den här valturnén drar igång. Men som sagt, det här är 420 och jag har en del intressanta gäster på gång in. Jag återkommer spontant med program när en gäst har tid. Och ni kommer antagligen kunna, om ni är i Västerås så kommer ni antagligen kunna se enhet på gatorna. Nästa vecka skulle jag tippa att vi börjar komma ut. Jag hörde det var fint väder, så jag kan nog inte låta bli att stå och spela lite gitarr och sprida enhet på torget nästa vecka. Så ni får jättegärna komma dit och prata med mig. Och om ni känner till någon gäst jag borde ha i programmet, så är det bara ni tipsa mig. Jag finns på Facebook och min hemsida johnbark.se. Jag kan tipsa er att gå in på enhet.se om ni för första gången hör talas om det här partiet Enhet, som har funnits i 28 år. Ja, jag tackar för mig. Det här var 420 för idag och jag önskar alla en solig och himla skön kväll. Puss och kram. Mm.